kyrkan.
Nå, det är ju roligt att de förstår välsignelsen med denna inrättningen. Men har de inte svårt att trivas i början när de kommer dit i så absolut olikartade förhållanden mot de som de är vana vid?
Nej, när de är psykiskt så syns det så gott att komma i en god säng och bli stärkt med.
Är det inte svårt att vänja dem vid vanliga sängkläder och att de ska ta av sig dorken och att de ska bada och sådant?
Ja, dorken har de icke lyst att ge slipp på. Men de förstår ju det när de är psykiskt att de är bättre att få ligga i andra kläder. Och badningen liker de ju heller icke till att begynna med. Men när de har blivit badet regelmässigt så är de glada hver 14 dag när de kan få ta sig ett bad.
Och det händer inte att de vill rymma och ge sig iväg?
Nej, icke de som är nu förnuftiga. Men när de blir gamla och går i barndomen så vill de gärna tillbaka till fjället. Eller de snackar om det i alla fall.
Nå, hur ställer de sig inför döden? Hur reagerar de inför döden när de själva ska till att dö? Eller när det är någon anhörig som ska gå bort?
Ja, de är rädda för döden och de vill gärna att någon ska komma och snacka med dem. Enten prästen, visst de kan få tak i han. Eller så någon troende. Henter de gärna, predikant eller andra troende som ska komma till dem. Och vi är glada att någon kommer och synger och läser för dem.
Så ni tycker nog inte att ni är ensam så länge ni har de där böckerna?
Nej, jag känner mig aldrig ensam. Jag tycker det är så tryggt på något att läsa.
Vad är det för böcker ni helst läser?
Jo, det är först och främst är det Bibeln. Och sen är det förklaringar över Romarbrevet och över Petri brev. Och sen är det andra böcker som är berättade. Så där, det.
Jag ser att ni har annat sällskap också. Ni har fullt i småfåglar på fönstret som håller på.
Ja.
De sköter ni om?
Ja, då är det är levande sällskap. Och det är ju ingen att vända sig väck med i morgon i rättan tid. Om det är ingen mat får så knappar det på.
Då kommer de att banka på.
Ja, då.
Känner ni igen dem?
Ja, de är så rika allihop. Men det är nog många. För de känner nog hellre igen mig än vad de. Men när jag kommer ut och många gånger tar så flyger det efter mig.
Och så ser jag på alla blommorna ni har i trädgården att ni nog har sällskap av dem också.
Ja, det är mycket sällskap. Och en predikan med om Guds beskydd och Guds ledning om när Gud kräver gräset på marken som så står och idag står i morgon kastas i ugnen, hur ska man då inte freda eder?
Nå, så gick då programmet och utlöste en våg av medkänsla. Det kom paket och brev och pengar och böcker och förfrågningar. Den ensamma lilla gumman i Tåby hade i en handvändning blivit riksbekant. Hur mycket pengar det blev, det vet inte jag. Jag tror inte hon visste det så exakt själv. Hon följde med tills hon såg att nu skulle hennes begravningskostnader bli täckta. Det gav henne trygghet. Det andra hade inte samma intresse. Pressen var där att fotografera. Och om allt stod hejigt sa han till dem med en glimt i ögat att nu gällde det att inte bli högfärdig. Och så den vanliga sucken. Om jag bara hade mer krafter, för jag orkar inte glädja mig åt det som jag skulle vilja. Om dessa följder av publiciteten, det var kanske inte så mycket att säga. Men den hade andra följder som jag inte tänkt på. Folks nyfikenhet och påflygenhet. Per bil, cykel och till fots vallfärdade folk dit för att se om hon i verkligheten var så mycket helgon som det lät i högtalarna. Det kunde bli påfrestande. För en sjuk och känslig människa finns ibland inget värre än det kladdiga medlidande som en del inte kan hålla inne med. Och själv var hon minst av allt sentimental. Det har berättats för mig att hon hade bland annat fått besök av ett par unga predikanter som tyckte att en så prövad människa, hon var väl om någon i behov av religionens tröst och vägledning. När tant Hilda märkte var det luta så började hon så försiktigt känna dem på pulsen vad de nu dök till i religiösa stycken och fann snart att efter hennes smak var de nog lite blöta och mjäkiga. Då utspann sig en debatt dem emellan med bibelcitat som vapen. Och om de unga männen skulle kunna kallas advokater i bibeljuridik, ja, då var det han till det åtminstone hovrättspresident. Så med henne kom de ingen vart. När de inget fick ut att det till stugan gick de vidare och trodde inte Tantilda, så svag hon var, svepte kappan om sig och stolpade efter och disputerade ut dem ur byn. Inga villolärer fick komma in där så länge hon kunde gå på två ben. Nog borde de väl utav programmet ha förstått att hon hämtat kraft och mod ur Bibeln på Stilla. Och att hon hade nog hunnit pröva vad religionen kan vara värd mer än vad de unga männen ännu hunnit med. Hon tillhörde en luthersk kärvriktning. Det fanns vilja och ande i det svaga höljet. En tid efter programmet ringde kantorn i socknen och sa, nu går det illa med Tantilda. Hon har såna samvetskval för att hon inte kan tacka alla goda givare. Hon vet ju inte ens vad alla heter och nu sover hon så dåligt för det här bekymret. Hon har inga krafter att ta av. Hon tynar undan, sa kantorn. Vad ska vi göra? Vi får dit. Utan föregående varning klev jag in med påkopplad mikrofon. Jag har kommit, sa jag, för att ni ska få tacka i radio. Så blir ni kvitt bekymret. Och räckte fram mikrofon. Och där hon blev avbruten i sin vandring mellan matbord och spis. Hade hon tacket klart? Framsade direkt, välformulerat. Om vilken glädje all vänlighet berett henne. Och vilken underbar uppfinning radion var. Att hon nu kunde nå fram med tacket till alla. Ja, den inspelningen har vi tyvärr inte kvar, så jag kan inte spela upp tacket för er. Men jag minns hur hon slutade. Nu kan jag säga, sa hon, som kvinnan i Sunem i andra konungabokens fjärde kapitel, där gudsmannen Elisa, som fått bo hos henne, frågar, kan jag nu göra något för dig? Och då svarar kvinnan, nej, jag bor ju här hos mitt folk. Detsamma kan jag också säga, sa Tantilda, nu sedan jag varit i radio. Jag bor också mitt ibland mitt folk. Selma Lagerlöf kunde väl inte ha tackat mer drottninglikt. Nathan Söderholm inte på rak arm kunnat finna ett mer lämpat bibelcitat än denna Baxtergumma.
Madsens och Forsens folklivsreportage representerar en mycket speciell och mycket svensk linje. De radiomedarbetare som rekryterade senare gick bara delvis om ens i deras fotspår. De valde andra ämnesområden och uttrycksformer och gav genom sina temperament en annan stil åt reportaget. En Manne Berggren, en Carl-Axel Arvidsson. Båda akademiker och med förhållandevis liten journalistisk erfarenhet. Varför var det då så få renodlade tidningsjournalister som lockades över till radion? Henrik Haar minns sin egen tveksamhet och hur lite han visste om det nya mediet när han sökte till radion.
Dessutom var ju då radion inte något journalistiskt organ i egentlig mening. Det var som jag sagt, att det var föredrag, det var teater, det var musik, det var uppläsning av TT-nyheter. Men något journalistiskt organ var det ju ingalunda i början. Och jag tror det var mycket det som gjorde att journalisterna var inte intresserade.
Det var ju samma sak i utländska radioföretag egentligen.
Ja visst, det var precis samma sak. Och det blev en väldigt udda rekrytering. De radiomedarbetarna kom från högst skilda miljöer. Men vanligtvis så hade de i varje fall i Sverige och England en viss akademisk bakgrund. Och det hade väl kanske med att göra att man råkade få en kallad stymling till chef, och han hakade på det här med akademikerna. Sen blev det ju en opposition mot akademikerna för att framförallt folkbildarna tyckte att det var fullkomligt tillräckligt med akademiker och så vidare. Och det gjorde väl att det blev redan få journalister. Sen hörde till saken också att de skrivande journalisterna, när jag själv blev ju en sådan, när jag lämnade Radiotjänst 1938, gav vi mig in i den skrivande journalistiken och ut i krigets Europa. Men man tänker sig, i allmänhet skrivande journalister, de De är inte talande journalister. De är oerhört bundna vid sitt manuskript. Vi hade ju, gjorde ju väldigt mycket program med journalister. Vi hade krigskorrespondenter, vi hade kursörer, vi hade alla möjliga som vi tog från tidningar. De kom med briljanta manuskript, skickliga formuleringar. Men herregud, så de läste upp det. Det var liksom ingen känsla för det hela. Frånsett några elstaka som Bang och andra. Men i genomsnitt var de dåliga radiotalarna.
Manne Berggren och Carl-Axel Arvidsson för in en ny talad ton i radio. Även om de båda var mästare i skrivna formuleringar. De för in dittills inte hörda tonfall av respektlöshet och älskvärd ironi. Här följer först ett sammandrag av en Manne Berggren-klassiker, inbrottsreportaget från 1943. Ring så hämtar vi. Tjuven alarmerar polisen.
Stockholm, Kungsgatan, Motala. Vi är ikväll ute och åker på Stockholms gator för att studera radiopolisens arbete. Bredvid mig i reportagebilen har jag överkonstapel Stenström som har lovat att orientera oss lite om brott och brott, om jag så får säga. Det är ju så att under den nuvarande krisen så har polisen fått avsevärt mycket mer att ta hand om, och då särskilt inbrottsfrekvensen har ju ökat betydligt.
Ja, det är nog riktigt. Det kan ju en var lätt att konstatera genom att slå upp en tidning där man sida efter sida kan läsa om begångna brott och då särskilt inbrotten.
Överkonstapeln kanske har några färska siffror i minnet.
Ja, det har jag. Under fjolåret, plus 1942, så anhöll radiopolisen omkring 600 personer för grövre brott. Största delen av dem, det var ju tjuvar på bar gärning.
De här radiobilarna nu, de smyger ju som vi vet fram gata upp och gata ner. Som pantrar, ständigt beredda till språng och beredda att ögonblicken gripa in där det händer någonting som inte får hända.
Och nu har vi ju fått det här LM Ericssons nya centrallarmsystem. Och det fungerar ju på det sättet att boven kallar ju själv på polisen. Så snart han gör ett inbrott till exempel, så sätter landsystemet igång. Och det kallar på radiopolisen som då sänder ut en patrull till platsen.
Det där centrallarmsystemet, är det riktigt effektivt? Hur lång tid tar det innan, alltså mellan det larmet går och polisen är på platsen?
Ja, det beror ju alldeles på bilarnas position för tillfället. Lyckligaste fall för polisen och olyckligaste för boven, så kan vi vara där på en kort stund, en eller två och högst 5 minuter, beroende allt på positionen.
Vad säger överkonstapeln? Skulle vi begå ett inbrott tillsammans och se om vi åker in?
Ja, det kanske inte var så dumt att pröva radiopolisen och eventuellt det här nya systemet.
Vad ska vi säga? Ska vi ta en juvelerad affär eller någonting sånt där? Jag tycker, ska det vara? Smycken, juveler, pärlor, ringar, halsband och sånt där är mycket värdefullt.
Ja, jag vet inte om vi ska ta en juvelerad affär. De ligger ju allmänhet på huvudstråken och klockan är inte mycket än.
Det är, det är sant, klockan är inte 10 än.
Jag föreslår att vi tar en livsmedelsaffär inom en undangömd plats där vi inte blir upptäckta.
Det är kanske det bästa att göra det. Ja, här är jag nog tvungen att bekänna och lägga korten på bordet för lyssnarna. Saken ligger i själva verket så till att vi tidigare har kommit överens om att vi med polisens hjälp ska göra ett inbrott, alltså ett schysst och legalt inbrott. Men det är bara ett fåtal personer som är invigda i det. Det är överståthållaren, polismästaren och kommissarie Eijer, och så är det vi som ska begå inbrottet. Men däremot har vi vidtagit alla mått och steg för att inte poliserna i radiobilarna ska ha fått ny som saken. Är det säkert att det inte har läckt ut då?
Det är, kan jag lova säkert, att det är ingen av patrullerna som
nej,
är
nej, jag tror inte det heller. Och jag har nu svänger vi upp på Sankt Eriksgatan, där den affären låg ju.
Den ligger här i 85an.
Även butiksinnehavaren har vi varskott för säkerhets skull, för inte ens polisen får ju begå inbrott utan tillstånd. Här har vi då också väntade på oss en medbrottsling.
Jag ser honom redan.
Det är konstapel Flink som är i faggorna. Vi åker fram till brottsplatsen, stannar bilen och så går vi ut, tar med oss kofötter och vi är med nödiga verktyg försedda. Vatten, konstapel.
Vatten, välkommen.
Ja, allting är klart då?
Ja, allting är klart.
Inga poliser på platsen?
Nej, inga här och inga har sett närheten heller.
Utmärkt, men var det här så bra det här? Hela gatan är ju full av folk. Jag tror inte att vi är ute i den rätta stunden ändå, va?
Nej, inte ska vi ta det på framsidan inte. Vi måste ta det från gården någonstans.
Ja, det är sant. Det tänker jag inte på. Man lär så länge man lever. Hur kommer man dit då?
Ja, i över porten här.
I porten, kommer vi in där då?
Jag har nyckel med mig.
Utmärkt. Jag har det
nyckel med mig tidigare.
Ja, meningen är ju inte här att det här ska vara ett skolexempel på hur det perfekta brottet begås, utan att meningen är att pröva alarmsystemets effektivitet. Kommer vi in genom porten då? Går det in i ganska mörkt här. Ögonstapen känner vägen.
Jaha. Nu tror jag att vi ska dra oss till höger för att komma åt baksidan på butiken.
Här.
Ja, där har vi en dörr.
Har vi en dörr.
All right. Då sätter vi igång.
Ja, kokosen har jag.
Nu ska vi ta det lugnt och metodiskt. Jag har lykta så vi kan lysa oss i mörkret. Här, vi kan se att allting är klart nu.
Ja, här är jag kokosen. Ska vi ta oss in med.
Kläm in den under låset.
Under låset.
Ja, mina medbrottslingar är naturligtvis civilklädda. Och själv är jag någorlunda hjälpligt kamouflerad som tjuv också. Men ändå, herrarna, när polisen nu kommer, det är väl bäst att ni gömmer er så att de får se er först. Det vore rätt fatalt.
Vi ska nog hitta på en lämplig plats åt oss, det är inte vi synliga.
Tillverket då, konstapel Flink. Ja, det gäller att vara flink i vändningarna.
Ja, under här.
Vänta ett tag, ett litet tag. Ja. Jag ska först se på klockan. Min klocka är nu 21:47. 48 är hon. När vi nu forcerar dörren så går larmet i polishuset på radioexpeditionen där en annan mikrofon står som kopplas in.
Detta tar vi in. På en gång.
Den kopplas in när dörren går upp. Om allt fungerar så bör larmet gå.
Detta är polisens radioexpedition. Just nu gick tjuvlarm.
Radiobil 15, radiobil 15 från radioexpeditionen. Åk till 85 Sankt Eriksgatan. 85 Sankt Eriksgatan, Konsumbutiken. Tjuvlarm. Nummer 241. Nummer 241. Radiobil 15 kom.
Korv och smör har vi här.
Jag har också hängt en skinka, det var inte dumt att få ner heller, va?
Jag ska ta det. Jag får raska på lite grann, jag är rädd att det kommer fast.
Ja.
Men det är sant om de alla nere eller inte, när de kommer inte.
Ja, det är de säkert inte att de gör det.
Det gör de inte. Ja, då är det bäst att härna kanske gömmer sig, va? Så att är det någon stort att fast det blir jag.
Vi går bakom här, va?
Ja, det är bra.
Ja,
jag fick ner, det. Nu så lägger jag mikrofonen ifrån mig, för jag förmodar att det kom polisen. Jag är ledsen att vi har utsatt det för ett litet skämt. Herrarna kan känna varandra förut.
Det är konstapel Stenström och konstapel Flink. Som sagt, det här var nu ett visst experiment för att se hur centralalarmet fungerade. Och det var avsett att göra ett radioprogram på det. Och det var inte meningen att skoja med herrarna, utan överhuvudtaget att se när ni kom. Jag tryckte av klockan, jag tror inte det tog mer än 2 eller 3 minuter. Var var ni någonstans när ni fick orden?
Vi var på Karlbergsvägen vid Norrbackagatan, i hörnet där.
Hur långt härifrån är det ungefär?
Ja, det kan vara en kilometer kanske, ungefär.
Ja. Ja, som sagt, vi arbetar i samma bransch kan vi säga. Ni är radiopoliser och jag är för kvällen radiobob. Och nu är ni alltså för kvällen radiopoliser i dubbelmärkelse. Ja, mina herrar, som debuterande inbrottstjuv så får jag väl lova det att inte göra så här mer. Och jag anhåller om villkorlig dom och om att försöka få fri fot. För det är tydligt att om man fortast möjligt vill ha komma till Kungsholmen för vidarebefordran till Långholmen, så ska man inte ringa efter en taxi, utan helt enkelt göra ett inbrott där det finns tjuvlarm. Då får man kvickt skjuts. Efter mönstret ring så hämtar vi. Och så får jag gratulera herrarna till ett gott arbete och hoppas att vi inte har sett så mycket besvär med er. Tack så mycket.
Carl-Axel Arvidsson, radions fine konst- och kulturjournalist, var en mångsidigt begåvad person som gjorde reportage om det mesta, stort och smått. En gång skulle han möta Greta Garbo på Amerikabåten Gripsholm i Göteborg. Det krävde taktiska förberedelser. Vi får höra både lite om dem och av slutresultatet.
Ja, god dag. Det här är redaktör Arvidsson, radiotjänst. Förlåt att jag stör er. Vem är det jag talar med? Ja, god dag. Kaptenen är väl upptagen antar jag. Ja, jag vet inte. Vi skulle ju försöka komma över imorgon bitti. Men lönar det sig att komma redan klockan 4 när ni lägger till vid kajen? Är det någon uppe då?
Det tycker jag verkligen inte att det är så tidigt. Vi tänker inte att börja. Jag tror inte det blir någonting aktuellt förrän det slutar på morgon.
Inte det?
Nej.
Tror ni att man kan få tag i de personerna i professor Milles och i...
Ja, det kan ni nog med säkerhet stå vid den tiden, men inte tidigare inte.
Inte det?
Nej.
Intendenten vet inte om Greta Garbo kommer att ge någon intervju.
Jo, hon har delvis lovat det, men det kommer att bli lite senare.
Ja, med alla journalisterna då?
Jaha.
Nu ska vi se om vi skulle kunna vara med på något sätt där.
Nu, på slaget 10, gör Greta Garbo entré i biblioteket som bor på Gripsholm. Hon kommer i dörren. Hur ska jag kunna beskriva henne? Ja, en garbohatt som sitter åt om huvudet och går ner över ögonen och en grå vid kappa med stora slag. Aj, 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 var det första hon sa. Det var en blixtljuslampa som exploderade. Och nu har hon hunnit genom fotografernas korseld fram till en länsstol som står reserverad i långväggen i det här bruna slottsbiblioteket. Fotografer och journalister i vida och täta ringar omkring henne. Hur många ska man kunna gissa att det är? Ja, 60-70 minst. Det måste vara en ganska otrevlig utsatt situation för henne det här. Att sitta ensam på parad, öga mot öga med den här hord av journalister och i detta hav, detta flammande hav av blixtar. Greta Garbo har förklarat idag många gånger att hon aldrig har talat och aldrig kommer att tala i en radiomikrofon, vare sig i Amerika eller i Sverige. Och det beslutet skulle väl inte vara något att göra åt. Jag får inte ens närma mig med mikrofonen nu under pressmottagningen. När jag bad henne om det så skakade hon inte ens på huvudet. Och det får man väl respektera eftersom hon nu också var så konsekvent att inte ens säga nej i mikrofon. Och därför har jag nu ställt mig här bakom i ett hörn. Och jag ska väl se, jag ska väl försöka lyssna vad som händer i alla fall.
Det talades alldeles nyss om vad som telegraferades från era avresa från New York. Det stod bland annat, och det gick över hela världen, att ni hade sagt, I'm so tired. Sa ni det? Och sa ni det?
Det var
And why?
men nu är fröken kanske inte trött mer. Nu är ni inte trött mer.
Jo, vi har varit uppe hela natten här. Och alla sprungit ovanpå. Man kan inte landa på kvällen, man ska landa på morgonen.
Just det.
Jag har varit uppe hela natten är de ord av Greta Garbo som man hjälpligt kan urskilja. På bandprotokollet står det mycket riktigt. Några ord av Greta Garbo. Och det är bevisligen de enda ord hon någonsin sagt i en radiomikrofon.
Ja, sådan var den svenska 40-talsverkligheten i radio. Fram till fredslutet. Till lika delar idyll och dramatik. När det mesta hurraropen på Kungsgatan i Stockholm ekat bort i maj 1945 följde en annan slags verklighet att berätta om. Det efterkrigshärjade Europa som det blir anledning att återkomma till. Men redan i juli 1945 följde Manne Berggren koncentrationslägrens offer på MS Rönnskär från Lübeck till Malmö. I sin ohygglighet upptakten till en ny fas i radioreportagets historia.
I posuwać ludzi do pieca, ludzie, którzy całe zdrowie dla nich oddali, pracowali w głodzie i chłodzie, pracowali 5 lat dla nich, dopiero ich wywieźli do Auschwitz i do pieca wysłali.
Gudön förstår polska ju.
Ja, hon berättar att när de har varit i getton, då kom en dag tyskarna och fordrade av dem att de ska utlämna alla barn 40 år och alla åldringar äldre än 60. Och det var en stor möte på en plats och man sa det till dem om de inte ger dem frivilliga, då ska man ta dem med våld. Och förstås att mödrarna ville inte ge sina barn och då blev hela getton avspärrat om de jagade barnen ur alla hus, ur alla gatorna och barnen och åldrarna blir förda till någon förbränning, till någon likfabrik. Och hon sa det att hon har aldrig tänkt sig att det skulle komma en tid att hon ska vara hon ska bli befriad och att hon är mycket, mycket lycklig att hon har sin syster med sig och åtminstone två som återstår av familjen och att de kommer att bygga upp ett nytt liv i nya, fredliga svenska förhållanden.
Det är två systrar som polskor som ligger här alltså.
Ja.
Det är ju två mycket unga och trots allt vad det har varit med och mycket vackra flickor. Hur gamla kan de vara?
Ett ögonblick. Vi är de är 23 år. Systrar, jag var inte på polsen. 25 år, den ena och 23 den andra.
Och hur länge har de varit i koncentrationsläger?
Kolko, Vremir, var inte på polsen. Kolko, Vremir, vi ville på koncentrationsläger.
Jeden rock.
A ghetto?
Fjensla.
De var 5 år i getton och 1 år i koncentrationsläger.
Jörgen Cederberg och Göran Elgemyr hade sammanställt programmet om 40-talets radioreportage. Ljudtekniker var Björn Sabell och enligt